Jag har bara skrivit ägna en slät halvtimme åt John Moxley på mitt papper här. Så att ni kan väl bara luta er tillbaka. Nej, jag skojar bara. Vi ska inte vara sån. Jag har några grejer här också om förbjudna ord som nu är på bordet igen. Så att jag kan väl börja med dem, så kan vi ta den där styva halvtimman åt John Moxley när vi börjar närma oss Dynamite istället. Ska vi säga så?
Ja, det låter ju toppen.
Wrestling och wrestler, det är väl fan förväl att de nu är på listan över förbjudna ord som inte är längre förbjudna i WWE. Alltså, jag kan inte understryka hur glad jag blev av att läsa det här. Jag fattar ju att det är en skitgrej egentligen, men jag tycker att det är en tydlig markör, och för mig, och nu talar jag för er också, säkert för många andra som verkligen älskar wrestling, så känns det så jävla skönt att WWE kan börja kalla sin produkt för wrestling igen. För det här jävla sports entertainment tugget har ju gjort en galen.
Ja, men det kommer nog fortfarande vara sports entertainment, va? Bara det att de kommer prata om matcher och individer som wrestlers och wrestling, men de kommer nog fortsätta med jävla sports entertainment tugget, det tror jag.
Och vad heter det, vad har de för ord i namnet på sitt företag? Heter det World Wrestling Entertainment, eller?
Men hörde ni att Roman Reigns allt sa hospital och inte medical facility på SmackDown också?
Jag tänkte faktiskt inte på det, men jag har, så sent som i september så förra året så publicerade Dave Meltzer en lista då med de här förbjudna orden. Ska jag dra den så ni har en färsk i minnet?
Ja,
absolut.
Blood, choke, belt, strap, diva, headshot. Det är som en jävla Call of Duty-spel här. Trauma, kayfabe, mofo. Jag vet inte ens vad mofos betyder. Jag trodde det var som någon så här...
Motherfuckers.
Ja, är det det?
Jag vet inte. Jag gissar bara.
Ja, nej, men det låter väl rimligt. Men kan han inte bäna motherfuckers istället för mofos då?
Han är så hip, Vince.
Man fick inte säga house shows, inte DQ, antidiva, spinal injuries, victim, violence, violent wrestling, wrestling, wrestlers, WWF. Det hade varit härligt ifall han tog tillbaka WWF. Han bara, nu ska jag gå i clinch med Världsnaturfonden igen. Wife beater, curb stomp och fraser och ord som innehåller push, being over, babyface, heel job, jobber, card, strangle, kill and murder. Där har ni listan.
Men vad heter det? Har de tagit hela den där listan och strimlar den, eller är det några ord som fortfarande finns kvar på den där?
Nej, det var väl några ord som de, vad heter det, tog tillbaka, men det var ju absolut inte alla. Det kom väl en lista på vilka ord det var de hade nämnt.
Får man säga belts?
Ja, men det sa de väl till och med. Sa inte, ja, det var ju Cody Rhodes som sa det konstant, och så skulle då The Miz hela tiden rätta honom och säga strap istället. Men jag vet inte, men jag bara tycker att det är skönt att de lyfter ut wrestling och wrestler i alla fall från den här listan som innehåller wife beater och headshot. För det känns som att det ändå är, ja, det är ganska stor spännvidd på de här orden.
Sannerligen. Vince försökte komma bort från den gamla syd wrestling-delen av historien. Men skönt att se att det är i full effekt då med Roman Reigns Hospital.
Men jag tycker bara att det är så konstigt att han vill, eller man kan ju fatta att han vill det, men det är också som att han vill distansera sig från wrestling överhuvudtaget.
Ja, men det vill han ju, för att då, jag tror att hans poäng var väl att de är inte competition, de sysslar med wrestling, vi sysslar med sports entertainment. Det var väl liksom hela Vince poäng när han sålde in det till olika tv-bolag och så. Att ja, det ni tänker på, det är wrestling. Det är det gamla wrestling. De håller på med, vad heter det, svarta och vita hattar och grejer. Medan vi är sports entertainment.
Ja, just det. De gör filmer, inte wrestling.
Exakt.
Men de som skriver på Twitter åt WWE, de har ju fortfarande i alla fall blivit kvar lite grann i gamla vinsttiden. De skrev ju att Elias hade blivit tagen till The Medical Bay. Så det är inte riktigt hospital kanske än så länge där.
Nej, men det klär ändå de som är såna här riktiga, riktiga WWE-fans. Du vet, de här som hatar AEW. Det klär ändå att de fortfarande har kvar WWE-lingot. Det tycker jag de ska ha. De ska aldrig börja säga belt och skit, utan det ska vara strap och opportunities. Läste ni att Ric Flair hälsar att han är nöjd med sin sista match och att han också inte kommer ihåg någonting från den, vilket kanske kan förklara att han är nöjd med den.
Han ångrar ju också att han sa att det var hans sista match, vilket känns jättejobbigt.
Det var lite roligt att ert förra avsnittet hette Livet efter Ric Flair, och sen så innan det hade släppts avsnittet så hade han blivit bokad i Puerto Rico, och han var bara så här, en timmes retirement kändes det som att det var.
Ja, han måste ju ha kollat på den här matchen och så bara insett att det här är inte en karriär som går ut i dur, om han nu trodde att det skulle kunna vara det, och vill då, och därför ångrar han det, och nu vill han kunna gå en till match. Men han kanske kan bli, han kan ju bli Tony Khans AEW-signing av Jericho i lindan av AEW när Conrad Thompson startar här Southwest Championship Wrestling.
Men det var lite roligt också. Conrad sa ju att han hade inte riktigt föreslagit att de skulle, att Ric Flair skulle fejka att han fick en hjärtattack mitt i matchen. Ric Flair hade ju spontant tittat på att han behövde göra det för att varva ner matchen lite grann. Det gick lite för snabbt för honom. Så då så fejkade att han fick en liten hjärtattack i matchen där också. Det var ingenting som Conrad tyckte var en riktigt bra idé.
Nej, det borde ringa någon klocka i Ric Flairs huvud också, kan man tycka. Men han var ju trött. Han borde ha fejkat den hjärtattacken på rampen. Han var ju trött när han gick in till ringen.
Ja, det är lite sådär som Bryan Danielson håller på med sina hjärnskakningar nu. Varje fan var väl liksom nervös inför matchen att han kommer dö, killen, när han går sin sista match. Och när han börjar fejka det där, då så trodde väl alla det. Nu är det på gång.
Jag har bara läst rubriken om det här Southwest Championship Wrestling. Är någon av er som har orkat sätta tänderna i det där, eller?
Nej, inte ett dugg. Men han säger ju själv att det är utifrån när de gjorde det här pay-per-viewet med Ric Flairs sista match, att det var så ekonomiskt gångbart, och sen så dök det upp något opportunity som var för bra. Han kunde inte tacka nej. Det gick inte, för då skulle han alltid gå och älta. Vad kunde det ha blivit av det här?
Okej, men vad då, ska han starta upp ett wrestlingförbund då?
Conrad ska göra det som det låter i alla fall. Han har ansökt om varumärket.
Exakt, han har ju inte sagt vad det är han ska göra. Han har ju bara sagt att det är någonting han kommer göra, men han vill inte gå in på vad än. Men sen så har han ju filat ett trademark då, för det här gamla wrestlingförbundet.
Men det var väl en extrem succé, den här Ric Flair pay-per-view, för att den sålde väl, det är väl inget liksom indie, inom citationstecken, och indieförbund som har haft en sån där framgång med publiksiffran på flera år.
Nej, precis. Nej, det var ju super bra ekonomiskt.
Och med Ric Flairs minne så kanske de kan marknadsföra sig med att det är Ric Flairs sista match varje gång. Och det blir lika framgångsrikt hela tiden.
Toppen. Det är som att titta på måndag hela veckan. Jag har kollat på Lex Luger-episoden av den här A&E-biografiserien.
Ja, just det. Hur var den då?
Jag tyckte den var bra. Eller som jag sa till Sebbe, vi chattade lite om den. Det var kanske inget som fick en att trilla av stolen. Och man har ju läst ganska mycket om det. Men det är väl första gången som WWE gör en dokumentär om Lex Luger.
Det tror jag. Hur var han då? För jag upplever ju honom som att han äger vilken röv han var under sin karriär. Jag upplever att han, till skillnad från Bret Hart, är ganska liksom okej med att hans karriär var som den var och att han inte var enklast att ha att göra med och så vidare.
Jo, han verkar faktiskt väldigt tillfreds med sin historia och insett att han var rätt stekt och är rätt stekt och att han har sabbat livet för väldigt, väldigt många människor och ställt till det väldigt, väldigt mycket. Men det är ju den där klassiska, han har ju hittat Gud och då känner han väl att han har, nu måste han gå vidare för att annars kan han inte fortsätta leva som människa och sådär. Men jag tyckte att den var, den hade ju toner av sig av att vara en The Self-Destruction of Lex Luger dokumentär. Kommer ni ihåg när de släppte en sån om Ultimate Warrior? Såg ni den?
Oh ja, väldigt underhållande var den.
Den var ju typ till Ultimate Warriors favör i 2,5 minut. Och sen var ju resten bara en enda stor begravning av Ultimate Warrior.
Oh ja.
Och den här hade lite sådana tendenser. Där ett tag så var de ändå ganska hård mot honom. Och jag tror, kommer ni ihåg att vi pratade, eller du och jag, Chris, i alla fall pratade om att det skulle komma en sån här, jag tror att det var en WWE Icons avsnitt om Lex Luger, eller om det var den här biografiserien fast säsong 1 eller något sånt där. Men det dök ju aldrig upp, det avsnittet.
Exakt, exakt.
Jag tror vi döpte det avsnittet till den rullande lögnen Lex Express. Och det var ju lite det var, för att han var ju bara, han hatade sitta i den jävla bussen. Den åkte väl typ tom hela tiden för att han bara ville bo på hotell och sket i fans fullständigt.
Och det säger ju många är anledningen till att han floppade som mästare, att han levde ju inte rollen. Han var aldrig äkta i den karaktären. Han bottnade inte i den. Han lekte wrestler.
Och jag tror att det avsnittet som de aldrig sände, jag tror att de kanske stekte det för att de bara, okej, det här är ju liksom bara en enda stor begravning av Lex Luger. Och så har de omarbetat om det här avsnittet så att det ändå är ganska fint, för att det här är ju vis, det porträtterar ju ändå Lex Luger på ett ganska bra sätt. Men det är också samtidigt lite salt stundtals mot honom, att han verkligen har bara sig själv att skylla för att allt har gått åt helvete. Det är ingen annans fel.
Men det kommer vara det här som är liksom hans redemption tour nu inför nästa års Hall of Fame. Så de sminkar grisen lite grann inför nästa års Hall of Fame kanske, eller?
Men det är ju spännande det där. Han har ju sagt att han ska gå in på scenen om han blir invald i Hall of Fame.
Ja, han är väl rullstolsbunden, va?
Han är rullstolsbunden. Han var väl typ helt förlamad, tror jag, från nacken och neråt. Men han har ju jobbat sig tillbaka ganska mycket och har lyckats få ganska mycket motorik tillbaka. Och jag tror att han kan typ... Han kan nog inte gå, men jag tror att han kanske kan stappla sig fram med lite hjälp och gå och stöd och såna saker. Men det jag tänker på är väl, kommer det här ändras nu? Kommer Hall of Fame-dörrar öppnas nu när Vince McMahon är borta, som tidigare har varit tvärstängda på grund av att Vince McMahon har haft ett sånt jävla agg mot vissa brottare?
Kanske. Ska Randy Savage bli invald? Vi har ju tagit bort honom en gång. Han är ju redan invald. Nej, men vad heter det? Det kanske öppnas upp. Det är inte helt omöjligt, men det känns ju... Fan, det är ju det där luriga. Är han inte där och petar i bakgrunden? Det känns ju som att inte fan kliver väl Hunter och Stephanie över Triple H... Nej, över Vince önskan till vilka som ska in i Hall of Fame. Det är svårt att tro, tycker jag.
Men har han, vad heter det, verkligen bränt Vins så mycket så att han inte blir invald? Liksom Jeff Jarrett är ju anställd och liksom topposition inom WWE nu, och han brände väl Vins ganska hårt. Så...
Men skillnaden med Jeff är väl att Jeff har ju alltid varit rak och ärlig. Han har ju aldrig blåst Vins utan att berätta det. Jeff har ju alltid sagt liksom bara, ja men så här är det, jag tänker göra så här. Deal with it. Och det har väl Vince uppskattat. Han gillar ju raka rör. Det känns inte som Lex Luger, det är raka rör människan.
Nej, för fan, Lex Luger var ju diametrala motsatsen. Han förhalade ju bara det här att han skulle skriva på kontraktet. Han lovade ju uppenbarligen så här, jag ska skriva på det. Jag gör det imorgon. Så höll han på sådär. Och så bandade de Raw och så dök han upp på Nitro. Så att det, jag tror att det är det som också störde Vince McMahon så jävla mycket, så att han har bara tagit Tippex över Lex Lugers namn och försökt ta bort han helt från WWE-historien. Men det roliga med det är ju också, jag känner inte till det, men Bischoff ville ju inte alls ha tillbaka Lex Luger överhuvudtaget. Han tyckte att han var en arrogant skitstövel bara.
Ja, och han såg ju inte heller hans liksom värde som wrestlare. Han såg ju liksom, karaktären var ingenting, så han fick väl superdåligt kontrakt och behövde bevisa vem han var för Bischoff.
Ja, men han fick ju så här rövdåligt med pengar. Han fick ju fruktansvärt dåligt med pengar. Han fick ett kontrakt som var mindre värt än det han hade när han lämnade WCW för WWE, och då i WWE då pushats upp och blivit ändå en main event brottare där. För att Bischoff var så här, han bara, jag erbjuder han det här kontraktet för att göra Sting glad, men jag vet att han kommer tacka nej. Och han bara, nej men jag kommer. Så här, två tummar upp och var superglad. Sen fick han ett bättre kontrakt längre fram, men initialt så var det som gällde.
Känns verkligen som Ying och Yang på något sätt ändå. Alltså Sting, han har väl tidernas bästa rykte inom wrestlingbranschen, känns det som. Och så Lex Luger med tidernas rövrykte. Det var ett, det känns som märkliga partners.
Men och att han också är ju lite allierad med Ultimate Warrior, som också hade ett jävla rövrykte.
Ja, för fan.
Snart det kommer komma fram att han är bästa vän med JBL också.
Precis.
Och på SmackDown så fick vi en oväntad comeback i Karrion Kross och Scarlett Bordeaux.
Ja, men det mest oväntade var att de lät han behålla håret, tycker jag. Han är klär ju i den där lilla kalufsen.
verkligen. En bra look har han ju alltid haft, och som sagt, frisur, hår eller inte om man säger så då, så har han ju alltid haft en jättebra look. Men det är lite roligt med att förr så agerade ju Vince som att NXT, det existerar verkligen inte. Och sen nu, Triple H, han är ju som sagt NXT, och han är inte blyg för att fortsätta med det som han är mer så här, att det som hände under Vince tid, det har inte, de nämnde ju aldrig att han var den här bondage killen med hinken på huvudet, Karrion Kross, utan han var ju en gammal NXT världsmästare liksom, som de bygger upp som någonting helt annat.
Däremot så twitterade ju Drew McIntyre ut att det var jobbigt att han hade fått spö av en bondage-kille på SmackDown.
Ja, men jag tror nog att Triple H vill väl också, han vill väl återställa det där ryktet. Han hade en jävla bra grej på gång med NXT, och sen kom ju Vince McMahon och bara raserade det helt och hållet. Jag tror, du vet, det är bara en tidsfråga innan han börjar sätta tänderna i den här jävla 2.0 NXT också.
Vad heter det? Kommer ni ihåg när Karrion Kross kom in till NXT? Kommer ni ihåg när det var i tiden?
Jag kommer inte ihåg vilket år det var, om det är det du är ute efter.
Mitt under pandemin, ingen publik. Han gjorde sig ju stor i ingen publik-eran med den där gimmicken, med den där entrancen och hela den biten. Den har ju aldrig kört ordentligt inför publik. För det här pratade William Regal om på sin podcast som släpptes idag torsdag när vi spelar in det här. Och han är ju superhög på Karrion Kross och var jätteglad att han hade fått komma tillbaka till WWE och berättade just det här att folk glömmer bort vilket lass han drog eftersom han fick komma in och debutera när det inte var någon där. Och han fick försöka skapa hela sin karaktär utan att ha en publik som reagerar på honom och vet om han gjorde rätt och så vidare. Och William Regal tycker att, ja, Karrion Kross, han kommer gå hur långt som helst nu när WWE har vågat satsa på honom.
Ja, det är ingen mini-fade som han presenterar sig heller. När han kommer in, liksom in i världsmästar-faden direkt, ska vara nummer två under Roman, känns det ju som typ.
Jag såg en match med Karrion Kross på den här Ric Flair-galan. Han mötte David Boy Smith junior. Fast då inte som Karrion Kross utan som Killer Kross då givetvis. Och då tänkte jag på det att det måste vara så extremt svårt för honom när WWE inte vill ha honom. För han platsar ju som inte riktigt någon annanstans. Och det är ju så fascinerande att hans akt kunde funka så bra i NXT men tvärdö på main roster trots att hela paketet var skottsäkert designat i minsta detalj för att funka på main roster.
Och det gjorde ju det nu när de gjorde det rätt. För fan, den där Titantronen är ju kanon när fågeln glider ner mot Scarlett där och ja, han ska ju komma in, men nu kommer han igen bakifrån och attackerade. Men sen så var det ju kung att hon kom och ställde upp timglaset mot Roman och vände det mot honom. Det var ju jättebra sätt att återlansera Karrion Kross in i WWE. Kändes som en väldigt fräsch produkt helt plötsligt, main event-sidan på SmackDown.
Han är ju ingen tjusig brottare, det är han ju inte. Men akten var ju frän i NXT och den funkade ju när Paul Levesque styrde den skutan. Så att det har väl alla förutsättningar att funka här också. Men är han med nu? Ska han då vara, är han med i den här Castlemania som du kallar det? Jag kommer inte ihåg vad det heter. Clash at the Castle eller?
Ja, nej. Jag tror inte riktigt det. Han har med sig där att han har siktet inställt på Roman, känns det som.
Exakt så känns det. Han kommer väl få slakta några för att vara den nästa riktiga utmanaren mot Roman, tycker jag det känns som.
Och han är inte den som ska bli pinnad i en triple threat för att Drew ska få gå över men Roman inte ska skadas.
Nej, nej, nej. Det tror jag inte. Nej, då tar de ju inte in han, så får han förlora direkt. Det är sånt Vince gör. När du gör debut så förlorar du första matchen. Så ska du byggas upp från grunden.
Nej, men det är väl klart. De måste väl ha lite fader och sånt efteråt också. Men ja, tror vi att kommer Roman ta den jävla titeln av, eller kommer Drew ta den där titeln av Roman?
Kanske. Det skulle inte vara helt omöjligt, men det är så svårt att se Roman förlora. Alltså, det är fan. Nej, de har inte byggt Drew tillräckligt starkt än, känns det som. Det är väl för att det är i Wales då, att det ska vara anledningen. Men annars är det svårt att se hur man kan flytta den där titeln till Drew.
Men det är också så svårt att se hur de ska kunna avsluta den här den har ju sålt vansinnigt mycket biljetter, den här Castle. Vad fan heter den?
Clash at the Castle,
ja. Den har ju sålt vansinnigt mycket biljetter. Den har ju sålt mer än vad WrestleMania har sålt. Det kommer ju också bli spännande. Kommer de säga det, eller kommer de ljuga ner siffrorna för en gångs skull den här gången, för att de inte vill trumfa sin kronjuvel WrestleMania?
Nej, så de kommer ju håsa upp det, för nu är det ju första gången man kör en arena show i Europa och igen då. Och det är klart man vill slå på stora trumman då. Nu ska de ju ta tillbaka all goodwill, såklart.
Men hur, jag kommer ihåg att ni pratade om, och det kom ut om, att det hade sålt så dåligt biljetterna på Clash at the Castle i början. De hade skyhöga priser och det var inga som skulle dit. Men har de sänkt priserna nu, eller är det så att det har bara pikat upp de senaste veckorna, typ när Vince har försvunnit och Triple H har kommit tillbaka, så har helt plötsligt blivit ett annat intresse, eller hur, varför har det helt plötsligt börjat sälja så mycket biljetter där?
Ja, men jag tror att det är ändå några veckor har pratat om att det har varit bra sålt, men jag tror bara kanske att det var lite trögstartat. Det kan ju ändå att de har sänkt biljettpriset också, det har jag faktiskt ingen koll på. Men kan det inte också vara att, du vet, världen har börjat öppna upp på ett lite mer friare sätt? Folk kanske nu känner att så här, men nu vågar jag ändå boka en dyr jävla biljett och en svindyr wrestlingbiljett för att åka från Tyskland till Storbritannien och kolla på det här.
Och nu så ska ju även Undertaker ha någon slags liten intim frågestund där. Så det känns verkligen som att de satsar hårt, mycket hårdare än vad de har gjort på det internationella än tidigare.
Men det är därför det blir så svårt att se att det är Roman som ska stå där, höja två bälten i luften, Drew, deras hemmahjälte, ska ligga död på backen. Eller kommer det vara en countout och likt Lex Luger mot Yokozuna på SummerSlam, liksom regna ballonger och vad fyrverkeri, som om han har vunnit titeln, men bara, nej, men han vann på countout, men vi skiter i det, vi låtsas, vi gör det här som om han har vunnit titeljäveln.
Nej, men det kanske är nu Roman förlorar. Alltså, ska han förlora mot Drew, då är det ju här han kommer göra det. Men jag har fan svårt att se att de flyttar bort den från Roman. Vad ska Roman göra då? Ska han få sin efterlängtade ledighet på riktigt då? För han kan ju inte bara gå och drälla och jaga bältet helt plötsligt.
Nej, jag tycker att det är svårt det där. För jag håller också med i krisen att det känns som att de har inte byggt Drew. Alltså, det är klart att Drew är ju en main event-akt, men det känns som att vara den som till slut lyckas ta bältena av Roman, då måste man bygga upp det stort.
Då kan man inte svänga runt med ett svärd mot Sheamus i flera veckor.
Nej, verkligen inte. Men jag vet inte, det pratas ju om att TV-bolagen håller på att pressa dem också nu, att så här, varför finns det inga bälten? Eller det finns ju en massa andra bälten, men varför finns inte världsmästarbältet på våran show? Varför har den som typ knappt är med på TV de här två bältena? Och att USA Network framförallt är så här, vi vill att ni tar av ett bälte och sätter tillbaka det på Raw.
Det kommer nog.
Det var också en sån här gåtlätt match för att ta fram Lee Morgans motståndare om titeln då på Clash at the Castle. Lite oväntat bakslagen då för Lee Morgan. Publiken tyckte inte om att hon egentligen tappade ut.
Men vi måste också stanna och prata om vilken skiftning det har blivit i publikengagemang i WWE. För det var fan natt och dag den här veckan mot vad det har varit senaste, ja men, sen innan pandemin. För nu var det ju otroligt mycket mer tryck än vad det var dagarna efter WrestleMania till exempel. Det här SmackDown var ju fantastisk publik på.
Har de slagit av Thunderdome helt och hållet? Eller är det fortfarande ett sorl?
Dave Meltzer hävdade ju att, för jag är inne på din lina, Chris. Jag chockgolvades nästan över hur bra publik det var. Jag tänkte, jävla vad de lever om. Men Dave Meltzer hävdar att det där är tillagt.
Nej, man såg dem ju. Men man såg ju publiken. De stod ju fan upp. Det är, fan, gå och lägg det, Dave Meltzer. Fan, dra.
Jag är på din sida här. Jag är på din sida.
Ja, bra, bra.
De stod ju till och med upp. Nu. Lugn i bussen.
Nej, men Lee Morgan här då. Hon fick, you tapped out, och hon fick bura upp under hela sin intervju innan den här matchen. Och jag tyckte att det kändes som att det kan ju inte vara det de har tänkt. För hela den Ronda och Liv-slutet var ju designat som att Ronda skulle gå ut som heel ur det hela. Och sen skulle de då tvätta bort lilla detaljen att hon faktiskt inte vann med att hon ställde till med en massa oreda och ger sig på domaren istället.
Exakt, men jag tycker Liv Morgan var duktig på att bemöta allt hon behandlade som heel. För hon var ju liksom bara, men jag gillar när ni call out my shit och grejer. Men fortsatte försöka köra en face promo.
Och den här gauntlet-historien som följde sen, den var inte bra alltså. Det var matcher som snittade på 2 minuter. Och vi har påpekat det så många gånger tidigare. Men det är för dumt när Raquel Rodriguez ska springa in. Och man ser att det enda hon tänker på är le. Jag måste le. 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 Alltså ingen ler ju sådär mycket. Det är också kontraproduktivt. Hon kommer ju bli heel istället. För att det där konstanta leendet får henne att framstå som en sociopat.
Ja, det kan ju faktiskt Triple H få ändra på, att facebrottare måste le. Kan jag ta bort den jävla orden också?
Men annars så kan han ju också, när den här tag team-turneringen annonsades, eller när de visade bracketen där, så var ju Raquel Rodriguez, heter hon det? Inte Gonzalez. Tillsammans med Aliyah. Och det kändes som att det var en lite udda parning. De kan ju göra så att de bara låter Raquel döda Aliyah och att de törnar på något sätt också och inte är den här leende karaktären längre. Hon var ju ett monster i NXT och jag tror ju att det är det som Triple H har som bild av henne också, som ett monster lite grann. Nog för att hon var face på slutet också, men jag tror inte att det kommer vara den där leende längre.
Vad fick vi för matcher på den här tag team-uppställningen? Det var Io Sky och Dakota Kai mot Tamina och Dana Brooke var första matchen. Den fick vi på Raw, ja, just det, den vann de. Och Alexa Bliss och Asuka ska möta Nikki Ash och Doudrop. Raquel Rodriguez Aliyah mot Sayeli och Shotzi. Nikita, vad heter hon? Lions. Det är hon, NXT-tjejen i alla fall. Och Zoe Starks då, mot Natalia och Sonya Deville.
Ja, och hur mycket kommer han vilja marknadsföra sitt NXT-team? Kommer det vara så att de bara har en uppvisningsmatch nu och att de förlorar? Eller kommer det vara så att de kommer gå långt i det här? Jag tror ju att de kommer gå långt faktiskt.
Nej, de kommer ju förlora mot Natty. Hon har ju mest förluster i WWE, men även mest vinster.
Hon har haft en jäkla massa matcher.
exakt så.
Ja, men jag tycker också att de ställer ju till det i den här uppställningen lite grann. Annars tycker jag att den känns ganska självklar. Io Sky och Dakota Kai kommer gå hela vägen. Det kommer väl vara dem och... jag tror att de och Raquel Rodriguez och Aliyah i finalen.
Och så kommer Sasha och Naomi tillbaka, va? Med sina tag team-titlar.
Ja, och så sen ska det bli en tag team ladder match unification chosen.
Jajamän.
Och vilka som är de riktiga mästarna.
Men den här, som sagt, den här kommer inte vara, finalen kommer inte vara på Clash at the Castle som det verkar, genom att det blev ju en triple threat med Bailey, Io Sky och Dakota Kai emot Asuka, Alexa Bliss och Bianca. Så att när kommer de ha den här finalen? Kommer det vara på ett vanligt Mora Raw?
Ja, det återstår att se. Det beror lite på hur mycket de gasar på. Vad blir nästa annars? Stora pay-per-view? Är det Survivor Series, eller?
Det är ju november. Det känns... måste vara något i oktober också, va?
Men... det är väl någon fast lane eller skit.
Ja, men det känns, som sagt, det känns också som att det blir länge för att dra ut på den här turneringen och ha hela vägen in till oktober. Det är liksom augusti nu. Så att jag tror att de bränner av det här innan Clash at the Castle nästan.
Men det vore ju konstigt, för att det känns ju som att Sasha och Naomi ska komma tillbaka, men de kanske kommer på Clash at the Castle då.
Jag gillade annars starten på Raw. Jag tyckte att det här Bailey, Dakota Kai och Io Sky snacket var bra, och det här stöket som de hade med Asuka, Alexa Bliss och Bianca Belair. Jag tyckte att de gjorde det bra, och Bailey, jag tycker det är så härligt att hon är så trygg, för att när hon då... ja, men det är snyggt när hon klantar ju till det och kallar Dakota Kai för Dakota Sky. Och sen bara, ja, jag sa fel. på hennes namn. Men min hjärna får ju för fan ingen syre för att ni är såna idioter här ikväll. Och jag tyckte att det var snyggt att hon benämnde situationen istället för att bara släta över och få panik.
Verkligen. Men Dakota Kai trodde jag skulle se liten ut på main roster, men hon ser inte alls liten ut.
Io Sky är ju inte så lång heller, så att det kanske gynnar henne att hon är i samma team som henne. Men jag vet inte, Bailey ser ju inte ut att vara så mycket större, så att de är väl i den där storleken, antar jag. Men jag tycker det var lite spännande med Raw, så jag tittade ju på YouTube-versionen. Det gjorde väl Chris också. Men när man lyssnade om den här showen, så de sakerna som har klippts bort kändes som att det var det som var nyskapande för Triple H, om man säger så. De hade ju klippt bort det här Kevin Owens Elias-segmentet när ja, men det var ju, de skulle väl ha en Elias skulle ha en match, jag vet inte om han skulle ha den emot Kevin Owens, men Kevin Owens kom in och attackerade Elias innan matchen i alla fall, och gjorde en apron powerbomb, och Elias blev skickad på, till sjukhus då.
Medical Bay!
Medical Bay, ja, precis. Och sen så när de var backstage sen och Kevin Owens förklarade sig och pratade om det, då var ju den här bilkraschen i bakgrunden, så att de hade liksom en story som pågick i förgrunden och en som pågick i bakgrunden, och det ledde ju till den här revealen på slutet med Dexter Lumis, men det har ju var ju liksom en berättelse som pågick i bakgrunden hela Rawet, så att det kändes som att det var väldigt snyggt bokat. Men när man såg det på den här YouTube-versionen, så var ingenting gällande den här bilen som Dexter Lumis hade kraschat in i huset. Liksom, han bara dök upp som gubben i lådan.
Och det syntes ju inte att det var han där heller, utan det fick jag se på Twitter efteråt att det var Dexter Lumis. Det syntes ju bara att det var något stök i publiken och att AJ varit distraherad.
Ja, men precis. Triple H hade ju det här lite i NXT också, att han hade liksom förgrund och bakgrund, att det pågick saker, så det blev liksom levande backstage och sådär, att allting var inte sådär titta på det här supertydligt, utan det blir liksom mer som ett mysterium som pågår. Och det tycker jag är snyggt, men som sagt, de klippte bort det, så att på YouTube-versionen kändes det som ett, förutom att Tommaso Ciampa hade en lång och bra match, så kändes det som att det var ett vanligt Raw nästan.
Ja, för det där var ju väldigt, väldigt snyggt. De nyttjade ju väldigt många sådana här situationer där saker går in i varandra, och de står och har en intervju med någon, och så kommer AJ gående i samma kameravinkel, så fortsätter de följa honom istället. Det var väldigt mycket sådana estetiska små detaljer som gjorde det här åt att det kändes väldigt mycket mer levande, precis som du säger, Anders. Och det var ju inte bara det att man ser då Kevin Owens står och pratar ett. Han pratar ju om att han har det här med vad heter han? Inte Elias. Ezekiel är förbi. Jag tror det här var ju Ezekiels begravning. Triple H har ju tagit tuschpennan över Ezekiel och dragit sträck över det. Tyvärr, Chris, får jag säga. För jag tror då att det här var det sista vi såg av honom.
Jag sitter och är beredd att hata. Jag sitter och är beredd att hata på Triple H här nu. Kan han gå och lägga sig med Dave Meltzer eller?
Det var liksom 45 sekunders match mellan Kevin Owens och Ezekiel. Eller det var väl inte ens match då, utan han hoppade på han innan och tog ut han rejält så att han bars ut på bår. Vi kommer inte se honom för han skägget har växt tillbaka och han kommer tillbaka som Elias. Jag tror att Triple H kände att mycket kan jag tåla, men den där skiten, den ska vi inte hålla på med.
Och sen har vi fått tillbaka den här mördar Kevin Owens också, som han var när han kom ifrån NXT, så var han den här råa karaktären. Han har ju blivit en skojkaraktär mycket på senare tid. Och nu så är det verkligen en reboot för han också, känns det som.
Men luktar det inte lite Future Endeavors för Elias nu?
Inte helt omöjligt.
Nej, men och sen så gjorde de också det som jag tyckte var snyggt med de här grejerna som du nämner också, Anders. Det är ju att det skedde i bakgrunden, och framförallt så var det inga jävla kommentatorer som är på gapa om dem. Oh, is that a crashed car? Du vet, som de andra skulle ut, och man bara ser så här, men vad fan, det är en bil som har kört in i ett räck. Becky i bakgrunden. Det var jättekonstigt. Och sen så tänkte man så här, det var vid något tillfälle också som de intervjuade det här Ding Dong-gänget. Då kom det liksom bara väktare springande, så man såg att de letade någon och man bara, fan är det som pågår? Det är ingen som berättar för mig. Jag är så van att Michael Cole ska gapa någonting så att det ska vara helt omöjligt för mig att missa att det är väktare som letar någon och att de typ ska säga så här, ah, kan det vara Dexter Loomis som är här? Så man bara, okej, okay, snyggt att ni förstörde det. Så att alla de där detaljerna gjorde de faktiskt väldigt, väldigt bra. Och det är synd att de klippte bort det. För jag trodde att Dolph Ziggler mot Chad Gable skulle vara den matchen som rök. Som för övrigt var en jävla toppenmatch.
Den rök också. Men, ja.
Men det har ju spekulerats friskt nu om att är det här liksom vägen tillbaka för The Way? Kommer det vara nu som Johnny Gargano kommer? Indy Hartwell kanske plockas upp? Och Austin Theory får en lite annan mening än vad han har haft tidigare. Så NXT är på väg tillbaks.
Men framförallt så känns det väl jävligt mycket mer som att vi har en pigg och rolig produkt att kolla på måndagar och fredagar. Och man måste faktiskt se fram emot det nu för tiden.
Ja, men jag hoppas verkligen att de behåller det här estetiska uttrycket också, för det är ju också att de här backstage-segmenten och de här videosegmenten som de då tvingas att ta till, eftersom det är 3 timmar jävla rå som man ska fylla. Gör han det med de här grejerna så känns det också lite mer levande och man känner inte så här börjar fladda efter spolknappen direkt man ser Dana Brooke, för att man vet så här, okej, men jag kanske ändå ska titta på det här, för det kan ju hända någonting. Och Chad Gable hade fått tillbaka sitt förnamn, de kallade honom Chad Gable under hela matchen.
Och det luktar ju som att Angel Garza har fått tillbaka sitt efternamn. För Anders, du skickade ju en sån tweet ifrån honom där han hintade om att det var tillbaka efternamnet.
Har Dolph Ziggler fått tillbaka Dolph, eller har han alltid haft kvar det? Jag kanske är paranoid för att alla har tappat förnamnet.
Nej, han har väl letat Dolph Ziggler hela tiden, va?
Ja, okej. Okay. Ja, skönt.
Men nu när folk börjar få tillbaka sina namn och vi börjar se lite mer spännande creative, börjar Tony Khan att svettas nu? Vad händer med hans good guy-status och att allt är frid och fröjd i backstage-miljön i AEW?
Ja, jag tycker att det är ganska spännande det där nu. Han har ju varit på mer podcasts än någonsin tidigare, känns det som. Det har varit, tidigare så har det varit liksom att man har sett quotes eller man har hört han på Busted Open. Men under den här veckan så har jag sett i alla fall 3-4 olika podcasts där han har pratat. Så att det känns ju som att han svettas lite grann. Han försöker liksom säga att ja, men vi har det så bra backstage och allt möjligt. Och Dave Meltzer, som har varit verkligen så här, AEW är på uppgång hela tiden. Han är ju lite orolig över hur Tony Khan kommer reagera på att vara nummer 2. Och nu som sagt är det ju inte så att det här försprånget krymper för WWE, utan nu har det ju vänt lite grann, känns det som, i alla fall för stunden när Triple H har tagit över. Så vi får se om Tony Khan kommer själv implodera eller om man kan dra ur några nya S ur rockärmen.
Jag tror att han är superstressad, Tony Khan, men jag tror att det bästa för han vore nog bara att ta lite lugnt nu och låta allting sätta sig. För de hade ett jävla momentum i början, nyhetens behag och så vidare. Det har ju WWE nu också. Det är klart att det kommer inte vara guld och gröna skor. Alltså produkten är ju mycket skit också. Jag skrev det till er att jag tycker fortfarande att AEW är en överlägsen wrestling show än vad WWE är. Men för en gångs skull börjar ju WWE bli tittbart. Det är bara vi som har plågat oss igenom år av skit bara för att vi älskar den produkten så jävla mycket och är så här, men någon gång kanske det blir bra, någon gång kanske det blir bra, och nu blev det bra, eller nu blev det i alla fall bättre, och då blir man ju så jävla hög på WWE.
Oh ja, men det kände man
nackdelen,
ju
nackdelen med, jag ska bara säga, nackdelen med Tony Khan är ju, som du säger också Anders, att nu är han på liksom mer podcast än någonsin och han har ju lite svårt att tygla sig, och om han inte tar det lugnt så kan det ju skjuta han i foten. Han skulle behöva låta det sätta, alltså rollerna sättas lite, och så sen får han säga, okej, nu WWE gör den här grejen. Vad liksom sätta sig vid jävla schackbrädet och fundera ut nästa drag.
Verkligen. Men det du säger med Robert, med att det är en bättre wrestling produkt, alltså med matcher och så vidare. Det kändes ju verkligen när man slog på Dynamite idag, och det är bara, förutom dammatchen som jag inte tyckte var speciellt bra alls, bara toppenmatcher. Och man bara, ja, så här kan man spendera 2 timmar också med att bara njuta av wrestling.
Ja, och Battle of the Belts med Claudio mot Takeshita var ju inte heller så himla dålig.
Nej, verkligen inte. Det är så länge sedan jag glömt bort det, men det var ju fan gåshud första 5 minuterna där, så att jag med gåshud. Det var ju fantastisk match.
Vad var det de fick? Stående ovationer av hip-attacks eller suplex eller något sådär, kip-ups eller någonting. Det var, publiken älskade ju de här två. Med all rätt. Yep. Den var toppen matchen. Jag tyckte att den var fantastiskt bra.
Det var lite som när Rikishi fick ovationer för en headlock på Albert när vi såg han på Hartwall Arena.
Men Takeshita måste bli All Elite. Alltså, någon måste snälla. Eller är det så att de kan ha försökt erbjuda en kontrakt men DDT säger ifrån, eller?
Kanske, och sen så är det ju att de gör ju såna här excursions. Så han har ju säkert kvar på sitt kontrakt. Och kanske vill hem till sin familj, vad vet man. Men vilken jävla excursion han har gjort. Måste ju vara den bästa på år och dagar.
Men känns det inte som att nu öppnas det ju helt plötsligt upp för WWE också, att de skulle kunna börja intressera sig av såna här typer av brottare?
Absolut, det har ju ryktats om det under helgen här, att WWE ska vara intresserad av en större asiatisk brottare. Men som sagt, det kommer bli, det känns också i och för sig som att Shinsuke Nakamura har blivit, eller kommer bli, en helt annan karaktär när Triple H har tagit över än vad han har varit tidigare. Han har ju också varit ett skämt.
Åh, gud ja! Det märkte man ju på SmackDown. Det var ju gamla Nakamura på något vis tillbaka.
Ja, och det märkte man ju också på Tommaso Ciampa. Alltså, vi pratade ju ingenting om den matchen, men den tyckte jag ju var toppen. Hans match mot Bobby Lashley. Och det var ju så skönt att de hade, för det första var det skönt att de hade tagit han ur de här neonfärgen och den här The Miz-skruden. Nu hade han ju istället Harley Rage-look och såg jävla stenhård ut. Och ja, bra match, fick ta tid, kändes välbrottad. Jag gillade allt förutom att de började springa runt i ringen, The Miz och AJ Styles. Det hade de inte behövt ha med.
Nej. Och sen så vill jag bara påpeka för er som lyssnar att han såg inte ut som den svenska brottaren Harley Rage, utan han såg ut som den gamla klassiska Harley Race. Eller han hade en sån, hans rock.
Sa jag Rage?
Jajamän.
Ja, och han heter väl Tank Andersson eller någonting nu? Inte Harley Rage ens.
Ja, han heter ju det nu. Nej, det är sant.
Just det. Vilket är synd, för Harley Rage är så jävla mycket bättre namn.
Ja, men Frank Andersson, Tank Andersson, det är klart han ska heta det. Han är ju Sveriges försvar.
jag tycker Harley Rage var bättre också. Jag är på Team Rage.
Men vad de hade designat den matchen snyggt, för det kändes ju verkligen som att när han höll på att prata om Harley Race och Karl där och den där rocken och de här grejerna på sig, så kändes det plötsligt som att Ciampa verkligen skulle vinna den där titeln. Nu gjorde han ju inte det, och det tyckte jag var lite synd. Lite synd. Bobby Lashley är okej, och det är bra att han har den där titeln också. Det spelar inte egentligen så stor roll. Men det kändes som att det var en jävla skön upprättelse för Tommaso Ciampa.
Och sen så planterar det ju frön för framtiden när han ska bryta sig fri från The Miz. För det kommer nog inte heller vara så långvarigt nu.
Hörrni, John Moxley.
Nu kommer halvtimmen.
Ja, nu kommer halvtimmen.
Luta tillbaka. Nu ska jag prata om John Moxley. Nej, men hur bra har inte han gjort det? Sen han kastades hastigt in i den här tillfälliga mästarrollen och det här bältet som alla vet och han också vet och egentligen inte är något, eller kanske med att alla anser att det egentligen inte är något riktigt mästarbälte. Det är ju fan, det är liksom en boll som kanske inte känns så värd att springa med, men han har ju tagit den och sprungit på ny jävla rekordtid. Alltså jag tycker att han är bättre som mästare den här gången när han är någon sorts fake-mästare än vad han var när han var mästare första gången. Jag tycker att hans matcher är bättre än vad de har varit tidigare. Jag tycker att hans promos är delikata. Han förtjänar egentligen så otroligt mycket mer än att bara vara en interim champion.
Ja, men han är fantastisk. Jag vet att, vad heter det? Det verkar som att en del av våra lyssnare inte gillar Mox speciellt mycket. Ja, jag tittar på Sebbe och Fredrik bland annat. Men även Sundsvalls Billy Gunn stör sig på John Moxley. Ja, jag vet inte riktigt. Han verkar vara en liten vattendelare ändå bland folk som tittar på AEW-produkten.
Och jag tycker också idag så när jag har lyssnat på poddar om Dynamite så har det varit lite sådär syrliga kommentarer att åh, nu blöder han igen. Som att jag har ju inte tänkt på det som något negativt såklart, men det finns liksom många som stör sig, men som sagt, det känns ju som att det här bältet som han har, det är ju inte interim, känns det nästan som, utan det här är ju det riktiga bältet. Nu kommer ju CM Punk tillbaka idag och jag känner lite hopp om att Chris Jericho kanske inte kommer vara med i main eventet på All Out längre, men han var säkerligen bara en backup i så fall CM Punk inte skulle komma tillbaka.
Jag vill bara så här, jag fattar ju att man kan ha åsikter om Moxley som brottare, men man måste också kunna isolera det utifrån bara hans prestation här. För jag menar, det här är också en titel när man vet att så här, men det här är en tillfällig grej, det var inte tänkt så här, det är inte, de har ju till och med stått och sagt att så här, det här är en interim champion, det är inte ett riktigt mästarbälte, utan man är det, man är liksom den som får bära omkring på jävla bältet så det ska synas på TV. Och sen får man gå en match ifall man då får behålla det här bältet eller inte. Det kan ju vara så att man känner att man inte är så intresserad av att gå 110 in i det. Men Moxley-jäveln har ju för fan gått 210 in i det.
Ja, men jag håller ju med dig. Jag var superskeptisk när de satte bältet på honom. För det kändes som att han hade ju sitt Blackpool Combat Club. Han hade inte byggt som en mästare alls inför när han fick bältet. Men han har ju överträffat allt det. Jag är på ditt tåg här, Robert. Jag håller helt med. Jag tycker Mox har axlat det här jättebra. Tycker att momentet efter hans match mot Jericho när CM Punk kommer in också var nervkittlande och känns härligt att få se dem bygga upp den här fejden nu för att ena bältena, eller ja, för att se vem som är mästaren på riktigt.
Och tänk om de låter Mox vinna det. Alltså att Punk tappar ut. Förstå hur fränt det skulle vara. Oväntat av rang. För alla vet ju, alla sitter och tänker att ja, men den här matchen kommer sin Punk vinna. Det är han som ska vara mästaren. De ska bara fortsätta från det där vi fick ett abrupt slut på hans tid som mästare. Men den grejen kan de ju göra ännu längre fram. De kan ju låta Mox vinna den här matchen. Oväntat. Och sen börjar de jobba ett program där CM Punk tar en lite senare. Eller så kan han hålla på att vara trios champ med FTR istället. De ska ju ändå ha alla bältena.
Det här glider ju lite in på en fråga vi fick på våran Instagram av Johan Karlsson. Hur vi skulle vilja att framtiden ser ut med världsmästarbältet. Och är det du önskar då, Robert, att Mox får behålla den för att han har gjort ett sånt bra jobb?
Men alltså egentligen är det ju inte det, för jag älskar ju CM Punk och jag blev ju jävligt glad när CM Punk blev mästare. Och vad var han mästare i? 48 timmar eller sånt där. Det var inte länge vi fick se CM Punk som mästare. Så att jag vill ju egentligen att han ska vara AEW-mästaren. Men jag vill nog... Oh, fast du vet, det kommer ju bli fan upplopp om CM Punk förlorar i Chicago i main eventet mot Moxley. Det kommer bli upplopp då.
Så är det. Men jag tycker de gjorde det här schysst, för CM Punks return, den kom väldigt oväntat tycker jag. För han har ju gått och sagt, han sa ju på Comic Con att han var fucked i foten liksom. Gick runt och hade ont backstage och hade ju en sån här jävla stödgrej på foten och grejer. Han har ju lurat folk till höger och vänster. Sen så tycker jag även det var snyggt att under showen så kom ju FTR ut och är stöd till Wardlow. Och då kändes det ju som att ja, de där är ju CM Punks grabbar. Då kommer ju inte Punk komma tillbaka snart. För nu har de ju hittat en ny som de får hjälpa då, medan CM Punk är borta. Men så dyker han upp lite senare och är tillbaka. Jag tycker det var snyggt.
Men som sagt, det är väl det här som Tony Khan får luta sig tillbaka lite grann på också. Nu får han tillbaka CM Punk. Han kommer få tillbaka Kenny Omega inom en snar framtid. Antagligen redan nästa vecka. MJF lurar väl i faggorna. Han kommer väl kanske attackera på något sätt på All Out också.
Kan vi pausa på MJF? För nu med Wardlow och FTR, det är ju the pinnacle. Kommer MJF komma tillbaka och vara med dem eller?
Ja. Men det vore så himla konstigt.
Ja, jag vet. Men för de håller ju på att twittra om The Pinnacle nu. De här grabbarna.
Ja.
Ja, det är ju för sig konstigt hela MJF-prylen. Alltså, det där om... Ja, vad det nu än är så har det gått alldeles för lång tid. Ja. Vad än tanken är med MJF så har det gått för lång tid.
Ja, men det kommer ju bli en jävla pop när han kommer tillbaka.
Och den här Quake by the Lake Dynamite-episoden, det var, jag håller med, det var ju fan nästan pay-per-view-klass på den. Det var toppmatcher som löste av varandra. Det var tjejernas match där. Vad är hon heter? Madison Rain och den hon nu gick mot.
Så. Jade Cargill.
Jade Cargill, just det.
Att jag... Den hon nu gick som mot.
Hon, ja.
Ja. Otroligt nonchalant av mig att vara så, att vara så nonchalant inställd i den matchen. Det var väl bara den matchen Madison Rain mot Jade. Ni fattar att jag kommer klippa bort det här. Det är därför jag säger om det igen. Det var bara den matchen Jade Cargill mot Madison Rain som var bedrövlig. Den var riktigt, riktigt dålig. Men, och för lång. Hur kan de ge så mycket tid till Madison Rain?
Ja, det vet man inte. De vill väl att hon ska vara glad nu när hon ska komma in som coach kanske.
Ja, ja. Darby mot Brody, den var fruktansvärt underhållande. Om man gillar våld, vilket jag tydligen var på humör för sådär i otan, för den var otroligt våldsam. Men det jävla slutet, alltså det kan ju inte varit planerat, för det var fan för snyggt.
Supersnyggt var det.
Och att locket stängdes också, precis. Det var så himla...
Ja, men det var ju det som var snyggt. Alltså Darby stryper ut Brody med en kedja. Han hänger han likt han blev hängd tidigare av Brody då. Som svimmar. Faller ner i kistan. Perfekt. Liksom lägger till sig. Och så som på Q så bara trillar här locket ner av friktion av att han har rullat in i den där kistan.
Benny Hill timing. Helt sjukt bra.
Ja. Ja. Perfekt.
Och sen fick vi också en vansinnig tornado tag team match mellan Lucha Bros och Andrade och Rouge, som jag tyckte var jättebra. Om man gillar spots, vilket jag tydligen var på humör för i ottan också.
Men vilken snygg look de har när de kommer ut i sina vita kostymer tillsammans. La Faccione Ingobernale.
Ja, de är helt sjukt. Men det som är lite stör mig är att de har kört den här Pentas mask avdragningsgrejen lite mycket nu. FTR körde också med att, eller var det Young Bucks kanske som tog Pentas mask. Och som sagt, de här nu, de har ju Andrades stallet, de har ju också kört med masken hela tiden, så det känns som att kan de låta Pentas mask vara ett litet tag nu. Han är ju, vad heter det, tillbaka till, han är ju inte Penta Oscuro längre heller, utan nu är han ju Penta.
Nej, det var bara den där matchen, va? För att det skulle vara med Lucha Rules.
Jaha, jag trodde att vi aldrig skulle få se Alex Abrahantes som Dracula igen.
Jag hoppas det, varje dag.
Ja, katastrof ifall vi aldrig får se han som Dracula igen.
Men det var roligt också inför nästa vecka när det ska vara den här House of Dragons Dynamite-avsnittet. Att då, som sagt, de drog på med att de ska ha Dragon Lee med i sin trios där La Faction Ingobernable. De har Dragon Lee med sig. Det ska vara The American Dragon mot The Dragon Slayer. Vi måste ju även få in Ricky Starks på något sätt, genom att han är en Stark. Så måste de ju få in honom. Jag vet inte vad det finns ytterligare för kopplingar till
Red Dragon kan man också ta in.
Ja, precis. Inte Red Dragon då.
House of Black. De var ju en house så. Ja, ja. Men vad tror ni att de hade behövt en nick under ringen i AEW? För jävla vad CM Dutt inte hittade vad det nu var han letade efter.
Här har han ju att lära av Vince McMahon att man behöver ha en nick under ringen. Ja, helt klart.
Ja.
Men vad tror vi om den här trios uppställningen här? Death Triangle möter Will Ospreay och Aziz Open. Andrade El Idolo, Dragon Lee och Rouge möter Young Bucks och frågetecken. House of Black möter Dark Order. Trustbusters. Det är otroligt att de hittade in i den här mot Best Friends.
Ja, som Anders var inne och skrev på Facebook i en tråd på något annat, på något engelskt inlägg, så borde det ju vara Will Ospreay mot Kenny Omega i semifinalen, va, skrev det.
Ja, men precis. De har ju... Fast, ja, den är ju värd en singles match egentligen, så länge som de har byggt på deras hat dem emellan. Men det är ju i alla fall en snygg hint som vad heter det, gör att det vattnas i munnen ganska mycket att Kenny Omega och Will Ospreay kanske får vara i samma ring snart.
Ja, det har jag inte ens tänkt på, men det håller jag ju verkligen med om. Det är ju ett ret av rang.
Ja.
Men det skulle innebära då att de låter Will Ospreay och Aziz Open då gå över Death Triangle i deras match.
Det tror jag. Jag tror att de får ta en vinst där.
Men den sidan av den här uppställningen känns ju mycket svårare. För att House of Black vinner över Dark Order, det känns ju ganska självklart. Att Best Friends vinner över Trust Busters, det känns ju mer än självklart.
Dark Order kan väl vinna, va? Kan inte Dark Order vinna med hjälp av Hangman? Det kan vara att Miro kommer in. Det finns mycket som kan stöka till det för House of Black.
Men så länge som Adam Page inte är med i trios-gänget, utan att det är John Silver och Alex Reynolds och Alex Reynolds, jo han heter så, och Evil Uno, så känns det väl inte som att det är en så spexig final liksom. Så.
Nej, och det var han väl ganska tydlig med också på Dynamite, att han kommer vara vid deras sida, inte att han ska vara med i trion, Hangman.
Ja, i så fall är det att det ska vara typ Best Friends emot eller Idolo-gänget då, men som sagt, jag tror ju att det kommer vara Young Bucks och Kenny Omega i final emot House of Black, va?
Vad heter det? Har ni sett veckans Being the Elite när Dark Order har en musikal?
Nej.
Nej, jag har bara sett att de ska ha det och känner mig otroligt sugen, men jag har inte hunnit titta än.
Det är väldigt roligt. De sjunger ju bedrövligt, men i någon sekvens när de går genom korridoren så står även Hangman Adam Page på någon jävla låda och sjunger sin egen lilla strof i bakgrunden som går in i det Dark Order sjunger. När han står och sjunger om alla vänner de har förlorat, om Alan Angels och Colt Cabana och grejer. Det var väldigt underhållande, tycker jag.
Men hörni, det är ju så tydligt att Luchasaurus inte är face. Han är fortfarande allierad med Christian. Han skallade ju för fan Pat Buck.
Finns det något tydligare heels än så?
Kan inte vara tydligare. Nej, men det, alltså, när han skallar Pat Buck så inser man ju, nej, men han kommer ju kosta Jungle Boy-matchen. Han är fortfarande en del av Christian Cage. Det är det som kommer göra att den här fejden kommer fortsätta.
Fan vad rörigt det är då. Vad rörigt det är då. Det tycker jag inte om. Däremot så tycker jag om hur jävla naturlig Jungle Boy lät med det pytte lilla han sa när han fick på sig headsetet vid kommentatorsbordet. Jag tycker han låter så jävla avslappnad och självsäker.
Men sa han inte något jättekonstigt? Sa inte typ så här Jim Ross bara välkommen hit? Han bara, jag är inte här för att stanna länge. Så de bara, okej. Det är väl liksom att trott heller. Men main eventet då, det var väl fantastiskt.
Ja, och vilket intro med Jericho som Lionheart i sin gula svarta tights som en hästsvans bak på huvudet och grejer.
Det såg så roligt ut när han stod backstage första gången man såg Chris Jericho. Han såg så liten uppspelt ut.
Ja, nu var ju basistmustaschen var borta. Han var bara ung och glad.
Ja, så jävla tråkigt.
Han får väl växa ut den på en vecka igen.
Men jag tyckte han hängde med bra, för den var ju ändå en halvtimme lång den här matchen. Så att han, vi har ju pratat om att Chris Jericho kanske har lite svårt med the cardio ibland. Men jag tycker att han hängde med bra. Och sjukt att han hade en Walls of Jericho i 4-5 minuter. Så det måste ju vara typ av rekord. För jag satt ju och kollade på, jag kollade ju på YouTube-tv-versionen. Så att jag satt ju och kollade på den i Picture in Picture. Men jag satt och tittade på hela för bara, det kan inte vara så att han kommer hålla den här jävla Walls of Jericho eller Lion Tamer under hela reklampausen. Men det gjorde han inte med fan. Men ni såg fight och då var det bara en lång jävla Lion Tamer.
Ja, men de klipper ju till laddningsskärm, tänkte jag säga. De klipper ju till jävla loggon ibland. Där Danhausen och Hook var ute och rodde roddbåt vid Quake at the Lake-loggon.
Men det var så konstigt också att de så här, okej, det här är hans finisher. Och sen bara, ja, vi ska till reklam!
Jo, man fattar ju att han kommer ju inte täppa ut. Jag kommer inte komma tillbaka och säga Chris Jericho mästare för att han täppade ut under reklamavbrottet. Nej, det var lite konstigt. Men jag tyckte att det var fränt att han ta med fan höll den hela reklambreket. 4 minuter.
Men kommer ni ihåg när Brody Lee powerbombade Cody Rhodes genom ett bord under Picture in Picture? De gjorde väl någon sån där sjuk spot i någon av de matcherna när de bara ville visa att det händer saker på picture in picture.
Och det raka motsatsen är över vad Brian Danielson vill göra. Han hade ju någon intervju här i veckan att han tyckte det var, eller för någon vecka sedan kanske, att han tyckte det var så underbart att brottas i Thunderdome. När det inte var någon publik och när det blev reklam, då satte man sig bara ner och tittade på varann. Och sen så räknar de ner 5, 4, 3, 2, nu kör vi igen. Och då börjar de brottas igen. Det tyckte han var riktigt roligt. Och vi har ju glömt en sak som vi måste prata om. Nick Comoratos nya look. Hur ser karn ut?
Men det är någon sån här farbror Bosse-grej va, från Lorry-gänget. Det är så här klubba i munnen och pedofil skimmer över honom.
Men vi måste ju även prata om Ricky Starks, att han lyfter bebisar efter matchen. Apropå på fantastiska grejer. Han var ju för fan kung. Och vilket avslut mot Aaron Solo när han duckar den här jävla spinning i kicken och sen studsar tillbaka i repen och ger han en spear. Det var så jävla snyggt avslut, tycker jag.
Ricky Starks är kungen. Han kommer bli så stor.
Och han sätter ju, vad heter det, en jävla spinebuster på den här gigantiska farbror Bosse det sista han gör också innan han flyr.
Ja, men jag antar att de håller på och ska bli något slags maffia-team. När de fick Cole Carter ifrån NXT, då börjar de helt plötsligt bli mer och mer maffia Cutie Marshall's family.
Anders, varsågod.
Detta om detta. Vi hörs.